I Vetandets värld idag så fortsätter vi prata om döden och dödsögonblicket. Igår sände vi det första av två program som kom till i samband med att du, Lena Nordlund, samarbetade med två tonsättare om hjärnan och döden.
Det var ett speciellt projekt där jag intervjuade forskare och tonsättarna Jonas Bolin och Johan Ullén tillsammans med producenten Lotta Eriksson. Sen använde intervjuerna både som inspiration och sen som röster som vävdes in i musiken. Och igår kväll sändes själva konserten i P2, men jag har alltså också gjort två Vetandets värld-program med samma forskare.
Kan du ge oss en kort resumé av vad det första programmet handlar om?
Ja, bland annat om den här märkliga ökningen i hjärnaktivitet som en intensivvårdsläkare observerade hos flera patienter precis innan de dog. Det var när hjärtat slutat slå som aktiviteten plötsligt ökade och så syntes den som en topp på EEG-kurvan. Mm. Ja, vad som kan ligga bakom den ökningen, det spekulerades om bland annat i gårdagens program.
Och idag ska vi få höra Nobelpristagaren Arvid Carlsson berätta om sin syn på döden.
Han är ju vår svenska medicinpristagare från år 2000. Han fyllde 90 år alldeles nyss nu i januari, men är fortfarande synnerligen vital.
Och Arvid Carlsson fick ju Nobelpris för sina upptäckter om signalämnen i hjärnan, alltså hjärnans kemiska språk kan man säga.
Ja, han upptäckte bland annat signalämnet dopamin som spelar stor roll vid Parkinsons sjukdom. Och han har ägnat en stor del av sitt yrkesliv till att forska om signalämnen och hur man kan påverka dem eller efterlikna dem för att göra mediciner.
Men fortfarande är det väl ingen som egentligen vet vad som händer när vi dör. Inte ens en hjärnexpert och Nobelpristagare då?
Nej, det handlar ju bara om tankar och spekulationer i hans fall också. Men med hans kunskaper blir spekulationerna mer underbyggda än om bara du och jag skulle göra det, Johan. Och förstås så spelar signalsubstanserna en roll även i en döende hjärna. Men Arvid Carlsson, han påpekade att det egentligen inte var han som farmakolog som spekulerar i det här programmen, utan att det handlar mer om funderingar av filosofisk karaktär som han haft länge. Några grundade han redan i en narkosupplevelse som han var med om som barn på 1930-talet. Och så sa han att han faktiskt gillar att fundera på vad som kan hända när vi dör.
Actually, I have been anesthetized by ether, and before you lose your conscience, you experience an enormous amount of sound, as if you were in a hall full of heavy machines. Everything is lit up very intensely, and in the midst of all this, then your conscience disappears. So that's a sign of losing the inhibition from above, when all a lot of activities can be allowed to come forth and become conscious.
Det här var ett mycket litet utsnitt ur konserten Efter tidens slut, där Arvid Carlsson berättar om en gång när han som barn sövdes med eter. Eter söver hjärnor på ett annat sätt än dagens narkosmedel. Allt slocknar inte på en gång. Så man kan faktiskt, som Arvid Carlsson, uppleva saker innan man slumrar in. Och han tror att det kan vara en liknande upplevelse precis innan man dör, när hjärnans hämningar släpper.
Och det är en väldigt märklig upplevelse. För det man upplever då, det är en stigande intensitet hos ljudet. Så att man det blir mer och mer, så till slut så känns det som man befann sig mitt inne i en enorm maskinhall. Och man kan också uppleva väldigt starkt ljus. Och så som jag uppfattar detta, så är det så att de system i vår hjärna som är ansvariga för den här starka hämningen hör till det första som förlorar funktion. Och då släpps det lös en massa vilddjur längre ner, så att säga, som ligger under hjärnbarken kanske, och som kan leda till väldigt intensiva upplevelser.
de här eterbedövningarna, när var de? Hur länge sedan var det?
Ja, jag hade ett antal sådana när jag var kanske i cirka 7-årsåldern och hade öroninflammationer.
Så på 30-talet någon gång?
Eller? Ja, det måste ha varit cirka 1930.
Då använde man sig av eter fortfarande.
Ja, ja, just det. Ja. Men det som sen hände, det var då var jag medicinstuderande och det var något mindre ingrepp som var under eter. Det var möjligtvis, de hade ju någon sorts inledning med ett annat, en släkting till etern. Men i princip var det ändå eter det rörde sig om. Alltså. Det var det.
Tror du den gjorde liksom andra saker än man upplever idag när man sövs då?
Oh ja. Alltså jag har ju blivit sövd ganska nyligen. Jag blev ju, hade ju en sprucken blindtarm för ett par år sedan. Och det är något helt annat. Alltså då bara somnar man in. Och det blir inte något av de här sakerna.
Vad tror du är skillnaden där? Vad tror du gjorde att man upplevde sånt med eter?
Jo, det tror jag är att etern, liksom syrgasbrist för den delen, vilket ju är intressant i samband med dödsögonblicket, för det är ju ofta det syrgasbrist som rör sig om. Där rör det sig om en speciell känslighet hos hjärnbarken, den nya hjärnbarken. Den mest, vad ska vi säga, sofistikerade delen av vår hjärna egentligen, det är ju den nya hjärnbarken. Den är också mest känslig, mest syrgaskrävande, mest känslig för anestetika av den typen. Hjärnbarken är den som hämmar oss från att uppträda som krokodiler. Och annars är det reptilhjärnan som driver oss.
Vad är det som händer? Ett stjärnregn när mängder av neuroner bränner av. Oerhörda ögonblick av ljus. Intensiva kaskader av färg, av ljud. Nu släpps vilddjuret fram.
Tror du att, att den känslan som du hade vid den här eterbedövningarna och även sådana historier som folk som har varit nära att dö men sen kommit tillbaka till livet som berättar om tunnlar och ljus och...
Ja, ja.
Tror du att sådana upplevelser är lika de man känner när man dör eller tror du att det är något helt annat?
För mig förefaller det väldigt rimligt att man kommer in i det men att man ändå till slut slinker ur det och kan återvända till livet. Det verkar fullständigt rimligt för mig. Så de här nära döden upplevelserna ska man nog ta på största allvar och ha med i sina funderingar och spekulationer om vad som händer i dödsögonblicket. Det tycker jag absolut är relevant.
Då låter det ju kanske inte så hemskt.
Nej, jag är rätt tilltalad av såna här funderingar.
Arvid Carlssons forskarkarriär har handlat om hjärnans signalämnen. De kemiska signaler som får saker att hända i hjärnan. Han fick Nobelpris för upptäckten av dopamin. Men det är inte den signalsubstansen han tror spelar störst roll just vid dödsögonblicket. För några år sedan upptäckte en läkare att hjärnaktiviteten ökar kraftigt hos många personer precis innan de dör. Det syns som en topp i EEG-kurvan. Och Arvid Carlsson tänker sig att den där toppen skulle kunna motsvara liknande starka upplevelser som han själv var med om som barn. Och när det handlar om så starka upplevelser, då måste signalämnet glutamat vara inblandat, säger han. Det som förenklat ibland beskrivs som gasen i hjärnan.
Men har man så intensiva elektriska impulser under den där sista kanske sekund eller halvminuten eller vad det kan vara, då måste de vara ledsakade av något intensivt upplevande. Och det skulle jag vilja säga, det är när glutamatneuronen laddar ur sig.
Men vad betyder det? Kan det säga någonting om vad det är för upplevelse?
Ja, glutamat svarar ju för allt som vi gör. Motoriska upplevelser, känsloupplevelser, syn, hörsel, allting. Och som då hålls igen utav GABA, som är det hämmande hormonet. Det är de två, det är de som är gasen och bromsen egentligen.
Men kan det vara så då att det är full gas i hjärnan en liten stund innan man dör?
Jag tror det. Jag tror att det är så att vi har hela tiden en oerhört väsentlig balans i vår hjärna mellan gasen och bromsen. Och vad som alltså försvinner i det här ögonblick som vi talar om, det är hämningen alltså. Så att helt plötsligt så drar gasen igång fullständigt vanvettigt. Det är vad jag tror.
Du lyssnar på Vetandets värld, det andra programmet av två om vad som kanske händer i hjärnan vid dödsögonblicket. Nobelpristagaren Arvid Carlsson har tänkt en hel del på det och tycker om att filosofera om hur det skulle kunna vara.
Kan det vara så att det som vi mycket tidigt slutar att uppleva, det är tiden? Tänk om det är så att under ett intensivt upplevande, då kanske allt möjligt passerar revy utav vårt förflutna och så vidare, att ändå att i detta läget då vår upplevelse av tiden försvinner, att vi upplever allting tidlöst. Det tycker jag är väldigt intressant, därför att då kanske det faktiskt är så att vi upplever evigheten.
Jag är inte säker på om jag förstår varför man inte skulle känna någon tid. Kan du försöka förklara det lite bättre?
Vad vi upplever, det är ju tid och rum. Och mina funderingar här går ut på det att tiden förloras först och att upplevandet av rummet finns kvar. Tidsupplevelsen på något sätt kanske är mera sårbar än vad rumsupplevelsen är. Och att den där förgår, den tidsupplevelsen forar mera utav integrerad samverkan mellan många neuron.
Den är lite svårare i alla fall. Tidsuppfattningen kan ju liksom spela spratt med en, och man kan även i vaket tillstånd kan man ju uppleva tiden på väldigt många olika sätt, fast rummet är ju ofta mer konstant.
Ja. Absolut, det är ingen tvekan. Jag skulle kunna tänka mig att framtida neuroforskning skulle kunna ge svar på sådana frågor och faktiskt ge någon sorts förklaring. Nu är det en förklaring till någonting som är en hypotes, men det är ju alltid något.
When you have anxiety or anything, fear something for the future, that requires that you have the sense of time. If you lose the sense of time, you cannot worry anymore. It's not at all unlikely that it's one of the first things that we lose in our conscience is the experience of time.
Att känna sig rofylld i dödsögonblicket, det vill jag gärna koppla till upphörandet av tidsupplevelsen. Om vi inte längre upplever någon tid, då tror jag nästan att det är samma sak som att uppleva ro. Det kan vara samma sak faktiskt. För att vi ska uppleva oro, då fordras nog att vi upplever tid. Någonting som händer, något som ändrar sig med tiden. Om vi inte längre upplever tid, då tycker jag det är helt logiskt att man känner enbart ro. Och det kan ju mycket väl hända att sådana upplevelser kan innebära någon form av salighetskänsla och evighetskänsla. Jag tycker att det är en väldigt tilltalande tanke. Att vi kan inte vara säkra på att ur vår egen subjektiva synpunkt så kanske vi har ett evigt liv.
Tror du att det kommer att vara så att vi någonsin kommer att få veta lite mer av det här? Eller kommer det alltid att vara såna här gåtor som man sitter och spekulerar om? Det går ju aldrig att få veta helt säkert, men tror du att man kommer att forska mer?
Ja, forskningens möjligheter ska inte underskattas. Alltså vi har ingen aning om hur långt vi kan komma. Så att jag känner mig rätt övertygad om att vi kommer att kunna få bättre underlag för våra funderingar än vi har nu. Det är jag övertygad om.
Är det önskvärt då att vi får mer kunskap om just till exempel hur det är när vi dör?
Ja, det är en väldigt bra fråga därför att det som vi har utvecklats till, som människor kommer att utvecklas vidare till, det har ju inte alls med detta att göra att förstå oss själva, utan allting syftar ju emot överlevnad av oss själva som individer och vår art, fortplantning. Det är det som styr evolutionen. Så jag kan inte se att det har något överlevnadsvärde att vi förstår oss själva och vårt medvetande. Det kanske till och med skulle vara negativt att förstå.
Och då är han tillbaka vid eterupplevelsen igen. En händelse som var så stark att den etsat sig fast i hjärnan. Det var inte bara ljuset och det starka ljudet när man försvann in i dimmorna som han tror kan vara jämförbart med nära döden. Utan också minnena från uppvaknandet.
När man vaknar upp ifrån den så kan man uppleva ett... Jag kommer ihåg ännu ett intensivt grönt landskap. Så oerhört intagande och som verkligen ger en känsla av salighet, alltså av paradiset kan man säga. Och det är det som, det skulle vara underbart om det var så att man i dessa intensiva sekunder så upplever man paradiset.
Tal och toner ur musikverket Efter tidens slut. Tonsättning av Jonas Bolin och Johan Ulén och texter av Lotta Eriksson. Och intervjudelarna på engelska med vår Nobelpristagare Arvid Carlsson gjordes av Vetenskapsradions Lena Nordlund, som sedan satte sig ner för ett lite mer avslappnat samtal med Arvid Carlsson i en hotellbar i Göteborg, vilket också förklarar det här sålet som fanns i bakgrunden. Båda Vetandets värld-programmen om hjärnan och döden hittar du på sverigesradio.se/vetenskap eller i mobilappen SR Play. Och där finns också hela musikverket Efter tidens slut som sändes i P2 Live igår kväll. Ganska käckt det där internet. Jag heter Johan Torstensson. Vetandets värld är tillbaka imorgon igen. Hej så länge!